Vid denna disputation försvarar filosofie magister Aku Alholm sin doktorsavhandling i svenska språket. Vargens röst, rovdjursdiskursen i finsk, finlandssvensk och svensk press från 1990-talet till 2010-talet. Som opponent fungerar docent Henrik Ram från Lunds universitet. I egenskap av kustos utsedd av Humanistisk samhällsvetenskapliga fakulteten förklarar jag disputationen inledd.
Ärade kustos, ärade opponent, bästa åhörare. Det hände i ödemarken vid ryska gränsen i Kusam. Jag och min bror Olli skulle övernatta vid en liten sjö vars motsatta strand hörde till Ryssland. Skogen var alldeles stilla när det började blixtra. Tystlåtna blixtar i augusti. Då hörde vi det, bakom sjön, bakom gränsen, någonstans i det blixtrande mörkret, vargens röst. Det var enda gången som jag har hört rösten. Några gånger har jag sett spåren därför att vårt hus ligger inom ett revir. Om jag endast skulle tro på mina egna ögon och öron skulle jag veta att det har funnits ungefär 10 vargar i världen. Men jag måste tro på vad andra människor säger. Forskare, grannar, föräldrar, idrottsförebilder, musikstjärnor eller medier. Vi hör olika röster hela tiden och vi måste göra val. Vilka är dem som jag tror på? Vilka är dem som du tror på? Vår uppfattning om verkligheten bildas under hela vårt liv. Den blir socialt konstruerad. Filosofiskt talar man om social konstruktivism. Idag talar vi om vargen i nyheterna. Vad har ett djur i naturen med oss människor att göra? Mycket. Vargens röst i medierna hör till människorna. Det är sällan journalisterna beskriver hur vargen ylar. Det är sällan man skriver ur vargens synvinkel. Detta faller sig naturligt. Tidningarna skrivs av människorna till människor. Vargen är ett exempel på en samhällelig fråga som orsakar oenigheter mellan människorna. Ska den jagas? Hur många är de? Är vargarna rena vargar eller hybrider? Ska man flytta nya vargar in i landet för att förhindra inavel? Eller ska man freda vargen så att nya vargar lyckas vandra in i landet? Många frågor, många kontroverser. Vargen är en politisk fråga. I varje nyheter har journalisterna citerat riksdagsledamöter, ministrar, även kungen. Man försöker lösa vargfrågan med politiska beslut och förvaltningsplan. Vargen är fortfarande en nyhet. I vinter har man publicerat nyheter i Finland och i Sverige om att någon har sett vargen. Inte annat. Dessutom har vi läst internationella och nordiska vargnyheter om politiska oenigheter. I USA togs vargen bort från listan över hotade arter. I Finland har viltmyndigheterna beviljat tillstånd att fälla 2 vargflockar. I Sverige har man varit rädd för Skånevargen. Har nyheterna handlat om vargen? Eller har det varit fråga om vår rädsla eller beundran, våra värderingar och våra känslor. I nyhetstexterna presenteras röster av olika informanter. Man kan kalla dessa för så kallade primära röster. Röster som hör till personer som journalisterna har intervjuat. Många av dessa röster hänvisar till andra röster och därför kallas de sekundära röster. Detta visar att personerna litar på olika auktoriteter. Deras verklighetsbilder är annorlunda. För att de är socialt konstruerade på olika sätt. När man uttrycker sig, talar eller skriver, kan man säga att den här sociala praktiken förverkligas i form av diskursiv praktik. När journalisterna skriver, till exempel Varje Nyheter, överförs dessa olika diskursiva representationer i nyhetstexten. När en röst säger att vargen ska jagas bort härifrån skaffar journalisten en annan röst och ringer upp en annan person som menar att vargen ska bevaras i området. I nyhetstexten bildas nu en dialog mellan två personer som möjligen aldrig skulle diskutera med varandra i verkligheten. Två olika diskursiva representationer bemöter i nyhetstexten, i nyhetsverkligheten. Således blir även rovdjurskonflikten en social konflikt. Det är världen, värderingarna, känslorna, kulturen, bakgrunden som talar i oss och som strider mot varandra. År 2013 publicerades nyheter om den olagliga vargjakten i Perho i Finland. Nyhetstexterna visade att det som vi människorna vet är snarare något som vi tror. Österbottniska Vasabladet publicerade 50 nyhetstexter om händelseförloppet och presenterade två olika forskarauktoriteter. Först skrev man att forskare hade bevisat med DNA-test att djuren i Perho var vargar och inga hybrider. Vargarna var inga hybrider, stod det i rubriken. Efter ett år publicerades en ny text där en annan forskarröst kom med ett motsatt innehåll. Citat, Perhos vargar var hybrider. Slutcitat. Nyheter om rättegången visar att jägarna litade på den nya forskarrösten som stödde deras syn på omvärlden. Myndigheterna litade på den tidigare forskarrösten som stödde deras syn. Men hur väljer man de sekundära röster och auktoriteter som man vill tro på? Den sociala praktik som påverkar bakom vår diskursiva praktik utvecklas i en komplicerad mental process, vilket gör att vi inte kan finna svar på alla frågor idag. Men vi kan få större förstånd på hur en samhällelig politisk konflikt utvecklas i medien. Vi kan förstå vad en värmländsk fårfarmare menade när han enligt Dagens Nyheter sa det, citat, jag tror det är fel att tala om varghat. Det handlar snarare om hat mot myndigheter och överhet som låtit det gå så här långt. Slutcitat. Rovdjursdiskussen i medierna på 90-talet handlade om konflikter mellan människan och naturen. Rösterna i nyheterna talade om rovdjuren. På 2000-talet och särskilt på 2010-talet talar rösterna snarare om andra människor. Man vill legitimera det som man själv uttrycker och delegitimera det som andra menar. Vargen är alltså i allra högsta grad ett politiskt djur. Det finns även andra exempel. Laxen, björnen, örnen, renen. Termen har återtagits i bruk. Enligt Aristoteles var människan det enda politiska djuret eftersom hon hade ordets makt. I nyheterna använder människan, antikens politiska djur, ordets makt för att tala om vargen, det moderna politiska djuret. Bästa åhörare, jag har i min avhandling presenterat hur olika människoröster är socialt uppbyggda, hur andra röster kan påverka ens egen röst. Dessutom har jag diskuterat hur journalisterna strukturerar dialog i nyheterna. Innan vi kan förstå rovdjursdiskursen i medierna måste vi förstå begreppet nyhet och grundprinciperna för journalistiken. Hund bet man är ingen nyhet. Man bet hund är en nyhet. En gammal jämförelse. Varg dödade älg är ingen nyhet. Älgko dödade varg är en nyhet. Det hände på riktigt. I september 2004 mellan Kajanaland och Savolax i Finland, även Dagens Nyheter i Sverige rapporterade om fallet. Älgen dödade varg. Nyheten kan definieras strukturellt eller pragmatiskt, men den ska även definieras semantiskt. Vad förstår vi med termen nyhet egentligen? Den förenklade förklaringen är överraskning. När journalisterna sitter i en konferens väntar de på information som överraskar dem. De tänker, om jag blev överraskad så blir även mottagare det. Här har vi en nyhet. Nyhet är således ett subjektivt begrepp. Vargen har varit nyhet nästan lika länge som man har publicerat tidningar och tidskrifter i Norden. Det var likadant redan 1880 när vargen dödade ett barn på Åbo-trakten i Finland. Dödsfallet blev en nyhetstext i nästan 20 dagstidningar. Under samma år dog två barn i samma familj av scharlakansfeber. Men det skrev ingen tidning om. Ett ovanligt och överraskande sätt att dö var en nyhet redan för 140 år sedan. En annan definition på nyhet är förändring. Ju större förändringen är, desto större är nyheten. För att identifiera nyheter värderar journalisterna händelser och fenomen med hjälp av olika nyhetskriterier. Har det hänt nära oss? Har det hänt nyligen? Hur många är de som drabbas av händelsen? Vargen är nyhet när den beter sig ovanligt. Varg vandrade genom Helsingfors-trakten, skrev Helsingin Sanomat år 2004. Vargen i Helsingfors är överraskande och berör flera människor än vargen i en avlägsen vargskog. Varför är det viktigt att känna till nyheter? Därför att mediespråket kan påverka vår uppfattning om omvärlden. Det kan hända att konflikter blir häftigare tack vare medierna. Kriser kan se mer polariserade ut i nyheterna än vad de i verkligheten är. Kan det även hända att man på grund av nyheterna tror att vargen lever närmare städer och hotar människor mer än vad den gör i verkligheten. Mediespråket innehåller även emotiva uttryck. Vargen kan vara viktig. Den kan vara en metafor för ondska. Citat från Dagens Nyheter. Mannen är kvinnans varg. Slutcitat. Den kan döda, riva till döds, attackera, anfalla och göra mycket annat enligt nyheten. Vilket intryck av vargen får de som läser dagstidningarna eller tittar på TV-nyheter? I januari 2013 skrev lokaltidningen Kainuun Sanomat att lagen inte känner till hundvargen. Efter några månader vädjade de åtalade jägarna till den här punkten. De sade att de inte hade dödat fredade vargar utan hundvargar. Djur som lagen inte känner till. Hade journalistiken påverkat händelseförloppet? Medierna utgör scenen för konflikter och kriser. Kan det finnas pjäser utan scener? Det kan det säkert, på papper, i tankarna, i planerna. Men på scenen blir pjäsen levande och synlig. Medierna utgör den traditionella scenen för nyheter. Den har en viss struktur, viss tradition och etiska principer. Sociala medier är den moderna scenen för nyheter. Den har kortare tradition och inga gemensamma etiska principer. Jag har studerat traditionella medier och deras språk som scen för varje nyheter. Jag har samlat in material från tiden före EU-medlemskapet till 2010-talet. Under den här tiden har medierna förlorat ensamrätten till nyhetsförmedlingen. Var och en av oss kan numera ha tryckeriet i fickan och nå en stor publik med en fyndig uppdatering. I Norden talar vi om allemansrätter. Nu kan vi även börja tala om allemansnyheter. Idag hör vargens röst till alla, men allemansnyheterna följer inte journalisternas etiska råd. Det är inte allsidiga. Ni gör inte skillnad mellan nyhetstext och egen opinion, och de rättar inte fel information. Rovdjurskonflikten har undersökts ur många perspektiv och av många forskare med olika vetenskapliga inriktningar. Medierna och mediespråket har tills vidare fått lite uppmärksamhet. Medierna är inte helt neutrala parter som bara rapporterar om konflikter och kriser. De måste anses mer som medspelare i händelserna. Finns det konflikter så länge det finns nyheter, eller finns det nyheter så länge det finns konflikt? Bästa åhörare, vi talar idag om vargen och vargnyheter. Men lika väl kunde vi tala om vilka konflikter och kriser som helst och om hur medierna rapporterar om dem. I min metod kunde man ersätta vargen med lagen om äktenskap, invandrarfrågan eller presidentvalet i USA. Vem är det som talar? Hur återger journalisterna olika röster? Och på vilket sätt talar rösterna om nyhetsobjektet eller om varandra? Jag ber er, ärade docent Ram, att i egenskap av opponent utsedd av humanistisk samhällsvetenskapliga fakulteten att framföra de påpekanden som ni finner att min doktorsavhandling ger anledning till.
Tack för det, herr Alholm. Då ska jag kanske fråga en teknisk fråga, om jag kan klicka på dela skärm, eller behöver jag tillåtelse till det, eller kan jag dela den? Jag provar om jag kan dela skärm direkt. Det verkar jag kunna. Så, ska vi se så att... Kan ni alla se min PDF på min PowerPoint? Ja, det kan ni. Så, ja, då ska jag börja med att tacka för det stora förtroendet att ha blivit tillfrågad om att vara opponent på denna avhandling av humanistisk samhällsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Det är väldigt högtidligt, det är någonting som jag inte gör till dagligdags. Det är också lite extra, det är speciellt att få göra det i Finland. Jag gjorde det i Sverige för ett år sedan. Då var det i en sal, vi var öga mot öga med varandra live, och jag bar inte frack. Så vi får väl säga att detta med att få bära frack är väl det är lite roliga och det är lite speciella. Den här fracken har jag inte burit sedan 2003 när jag själv promoverades. Jag har valt att visa en bild på Lunds universitet. För där arbetar jag på Språk- och litteraturcentrum, och det finns också en stiliserad logga längst upp till vänster som ni ser 350, och ni ser att 350 är i form av en cykel, för man tar sig fram på cykel i Lund, Och sen är det en av svinkserna som sitter på universitetshuset. Och det här har jag gjort för jag tycker att det här är en väldigt vacker logga. Och sen tycker jag att det var ett vår rektor till för några veckor sedan. Han tog ett klokt beslut 2016, för då funderade man, när ska vi egentligen fira 350-årsjubileum på Lunds universitet? Lunds universitet grundades 1666, men ingenting hände förrän 1668 när undervisningen väl började. Så vår rektor funderade inte speciellt länge, tror jag, och kom fram till att vi har jubileum under 2 år. Så vi firade 350-årsjubileum under 2 års tid. Så här tänkte jag lägga upp det hela. Jag tänkte säga någonting kort om avhandlingens plats i forskningsfältet. Och det tycker jag är en god ordning som ni har i Finland, att respondenten presenterar avhandlingen. Det är en ordning som jag gärna skulle se införd i Sverige också. Så jag kommer att säga lite kort om detta med avhandlingens plats i forskningsfältet, eftersom Acke Alholm har presenterat avhandlingen. Sen kommer vi till kärnan i disputationen, eller det akademiska samtalet. Det är där som vi kommer att lägga mest tid. Och det är då vi intar våra roller, jag som opponent och ni som respondent. Och det här innebär ju förstås att jag kommenterar, jag kommer att ställa frågor, jag kommer att ställa er till svars, men jag har inte rollen som åklagare, det är viktigt. Det är inget korsförhör, det är inget straff som väntar, utan det här ska vara ett samtal om er akademiska produkt. Jag tror att ni kommer att klargöra en del av frågorna, och i andra fall så kanske vi diskuterar en stund. Jag kommer ta upp sånt som gäller era överväganden, avhandlingens tillgångar och brister. Och sen avslutningsvis så kommer jag då att summera avhandlingens styrkor och svagheter. Och det är väl bra om herr Alholm, om ni avbryter mig om det är någon fråga eller någonting som jag säger som ni inte förstår eller som ni tycker är en konstigt formulerad fråga.
Kommer jag att göra i så fall?
Ja, mycket bra. Ja. En av mina utmaningar är att försöka nia på svenska. Det gör jag aldrig, men jag tycker det är fint att följa den här traditionen. Så, avhandlingens plats i forskningsfältet. Det har ju Art Olholm redan beskrivit. Det här handlar om utgångspunkt i journalistisk forskning, nyhetsbegrepp, nyhetskriterier, hur nyhetstexter produceras och förstås. Acke Alholm har gått in på nyhetskriterier som närhet, överraskning, auktoritet, allmängiltighet, närhet, ett annat sånt. Och här tror jag man ska tänka på närhet både som ett geografiskt och kulturellt begrepp, att det är någonting som finns nära. Acke Alholm tar avstamp i samhällsvetenskaplig forskning om rovdjur och rovdjurskonflikter. Om konflikter som källa till nyhetsbevakning. Och det är inte bara så att avhandlingen tar avstamp här i det. Det är också förstås en språkvetenskaplig avhandling. Och en avhandling som också är diskursanalytisk. Och diskursanalytisk är ju ett flervetenskapligt fält. Och de empiriska analyserna görs i första hand med språkvetenskaplig metodik. Även om man skulle kunna, de legitimeringsanalyser som görs som en del av diskursanalyserna är någonting som inte är unikt för språkvetenskap, det ska väl tilläggas. Det är en diakronisk dagspressundersökning från 1994 till 2004 med 5 års mellanrum. Och jämförelse görs mellan finska, finlandssvenska och sverigesvenska nyhetstexter med ambition att förstå kulturella skillnader mellan länderna, språken och regionerna. Och det är både rikspress och regionalpress som jämförs. I det första empiriska kapitlet så gör Acke Alholm en kvantitativ kategorisering och analyser av aktörsröster i anförda meningar. Och sen så blir det här utgångspunkten för det femte kapitlet som handlar om diskurser om vargar. Hur uttrycker sig röster om vargar? Vilka olika perspektiv finns på vargar? Och det här diskurs kommer in, och diskurs som domare, försvarare, motståndare. Och sen diskuterar också Alholm om och vilket sätt avhandlingen är en fallstudie. Den kvantitativa delen är förstås ingen fallstudie, och inte heller de kvalitativa analyserna är inte automatiskt en fallstudie. Men Alholm menar då att man skulle kunna se avhandlingen som en extensiv fallstudie, eftersom vi har ett så stort undersökningsmaterial. Och sen avslutas det femte kapitlet med två fallstudier av varggrupper. Så, det är min ska vi säga, kompletterande sammanfattning av avhandlingen. Är det någonting som bör tilläggas till detta? Ni är nöjd? Ja. Det akademiska samtalet här då, eller kärnan i disputationen. Jag kommer att behandla de flesta delarna i avhandlingen, men jag finner ingen anledning att behandla bakgrundskapitlet. Det är välskrivet och bra, men det finns inte så mycket som vi behöver diskutera. Och det är lite olika mycket som jag kommer att ställa frågor till de här olika avsnitten. Jag kommer att ställa mycket frågor kring material, för jag har funderat mycket kring detta. Sen så kommer det bli lite mindre frågor, men jag kan ju signalera detta nu att jag kommer inte ha lika många och stora frågor till de övriga som jag har till material. Vi börjar med syftet och forskningsfrågorna. Det här syftet och forskningsfrågorna är klart och tydligt och begripligt. Jag ska redan här signalera vad jag anser om detta, för att det är viktigt att säga att ett syfte som är lätt att förstå och forskningsfrågor som är lätta att förstå, de är ett sådant syfte och sådana forskningsfrågor är väl formulerade. Syftet är att analysera rovdjursdiskursen i de här tre typerna av dagspress under ett drygt 20-tal år. Den första forskningsfrågan är: vem talar i vargnyheterna? Och den frågan besvaras i kapitel 4, det första empirikapitlet. Vilka röster som hörs i vargnyheterna? Och här är det ungefär hälften av materialet som analyseras. Det är alltså finsk, finlandssvensk och svensk rikspress som analyseras. Nästa fråga: hur talar rösten om vargen i vargnyheterna? Det är den fråga som ställs i det femte kapitlet, och här utvidgas materialet med även tre tidningar för respektive språkområde, så att den största regionala tidningen med den största upplagan från det område där största delen av vargnyheterna är lokaliserade. Så de tre rikstidningarna är förstås Helsingin Sanomat, Huvudstadsbladet, Dagens Nyheter. Och vad gäller regionaltidningar så är det Kainun Sanomat, Vasabladet och Nya Värmlandstidningen. Och det är sammanlagt 413 nyhetstexter som har undersökts på detta sätt. Då tänkte jag skulle börja med att ställa en fråga utifrån ett citat jag gjort på sidan 19, där Acke Alholm skriver: i ett större perspektiv ser jag min analys som en semantisk studie av journalistikens språk. Så hur ser ni er analys som en semantisk studie av journalistikens språk? På vilket sätt är det en sån studie?
Nu måste jag säga att alltså, vilket var citatet på sidan 19?
Detta i ett större perspektiv ser jag min analys som en semantisk studie av journalistikens språk.
Mm. Ja, i alla fall så tack för frågan. Nu hittar jag inte citatet då.
Jag har sagt fel sida då, men det är bäst att titta på det också.
Okej.
Okay. Det är sidan 19. Sidan 19, slutet på första stycket.
Slutet på första stycket, ja. Alltså, det här att journalisten bestämmer vilka röster som utesluts i nyhetstexten semantiskt sett, är det journalisten som avgör hur vargen som textens objekt laddas emotivt. Den här punkten. Mm. I ett större perspektiv säger jag att min analys som en semantisk studie av journalistikens språk. Alltså om det var den här punkten så här tycker jag att semantik är sist och slutligen liksom med hela tiden i analysen. Även om vi diskuterar diskursanalys och vem som pratar om vargen, hur man pratar om vargen och så vidare. Men semantiskt på det sättet att det är egentligen hur man känner eller identifierar olika diskursiva uttryck och diskursiva representationer bland rösterna i texterna, så egentligen det hur man identifierar så är semantiskt, hur man talar om vargen.
Ja, okej. Okay. Ja.
Var det ungefär ditåt?
Ja, men det är jag med det svaret. Då kommer jag till material här, och då har jag först en bild om geografi och kultur. Den första frågan här är då, om vi tar den frågan i taget, varför är den geografiska dimensionen viktig? Det är väldigt klart och tydligt det ni skriver, att den geografiska dimensionen är viktig i de här regionaltidningarna, för de är ju valda för att där har vargar setts, där finns det konflikter kring vargar. Men har den geografiska dimensionen någon betydelse för rikstidningar som Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter?
Ja, jag förstår vad ni menar. Alltså, överhuvudtaget så undersökningen har ganska många sådana här frågor där man kan jämföra tidsperspektivet och geografiska perspektivet och även kulturella perspektivet. Men jag ser det här geografiska på det sättet att jag har antagit att när man studerar rikstidningar och gör komparativa analyser med lokaltidningar, så där finns någonting som man kan, eller man kan få någonting av det, något resultat. Det kan finnas olikheter. Ja, det är den frågan som jag har tänkt i början då jag har valt det här materialet på det här sättet, att det finns geografiska dimensioner. Jag har antagit att det finns olikheter.
Ja, det är klart. Ni skriver ju tydligt här att antalet dagstidningsprenumeranter minskar från 94, när det var en väldigt stor andel i Norden med dagstidningsprenumeranter. Man prenumererade på sin lokala tidning och kanske också på en rikstidning. Och då funderar jag på vilken... Ni är ju också noga med att säga att ni inte går in på nätnyheter, ni går inte in på kommentarfält, inte på sociala medier. Det är en klok avgränsning, för att det hade bara varit relevant 2009, möjligen i viss mån 2004. Men Vilken betydelse har det här för undersökningen att antalet dagstidningsprenumeranter minskar? Blir dagstidningarna lika relevanta för läsarna om allt färre läsare? Om det är färre prenumeranter. Och egentligen, vi kan koppla nästa fråga till detta. Betyder det här att antalet läsare minskade? Eller snarare så att antalet betalande läsare minskade? Att en större andel nöjde sig med gratisversionerna på nätet som var vanliga början på 00-talet innan dagspressen införde betalvägar?
Jo, tackar. Alltså det är en viktig fråga. Alltså, jag ser att det är en sak som man ska känna till i bakgrunden. Den här utvecklingen i medievärlden, så att säga. Det här att antalet prenumeranter minskar, det gör också att antalet journalister minskar, vilket gör också kan leda till att antalet reportagetexter minskar. Man åker inte längre på plats, man rapporterar inte från nyhetsplatsen, så att säga, vad som händer, och man gör inte intervjuer där på plats, vilket kan då ändra det som eller vilket kan ses påverka också den förändringen i analysen att politikerrösterna ökar så småningom, lekmannarösterna minskar, vilket kan bero just på det här antalet dagstidningsprenumeranter minskar, journalister minskar, man åker inte längre på plats på samma sätt. Jag har beskrivit det här i avhandlingen för att det är också någonting som man ska ta till hänsyn. Man kan ju inte säga direkt att antalet lekmän i materialet minskar på grund av att prenumeranten minskar. Men det är en faktor som är bra att veta, är i bra bakgrunden. Mm. Det är därför jag inser att det är ganska mycket, jag har skrivit ganska med omsorg om den här frågan, så kanske jag förstår varför ni frågar det här.
Mm. Men jag tror att det kanske viktigaste, ni skriver ju att antalet dagstidningsprenumeranter minskade, men det hade nog varit på sin plats med ett påpekande att det allvarligaste konsekvensen, det är ju de minskade ekonomiska resurserna för dagstidningarna. Det är mycket svårare att bedriva journalistik. Det tror jag hade varit bra. Och sen minskar ju inte antalet läsare så väldigt mycket, för att vi hade ju, det var ganska lätt att läsa dagstidningar i gratis, och så fanns ju gratistidningar som Metro var ju viktig också ganska länge. Sen har jag funderat på detta med kulturella skillnader. Ni vill identifiera kulturella skillnader i de här olika undersökta tidningarna. Vad är det för slags kulturella skillnader ni vill undersöka? Och hur kan ni göra det utan att göra kulturanalyser? Det är ju ett fält i sig.
Det finns, sista flygningen så finns det ju inte mycket av det. Det är mera, jag diskuterar kultur och begreppet kultur i bakgrundsdelen och för att senare analysera skillnaderna i mediespråket i olika kulturer eller dagstidningarna inom olika kulturer. Jag påpekar några skillnader som finns mellan finlandssvenska dagstidningar, svenska dagstidningar, finska dagstidningar, men det blir ingen ska jag säga, ingen av de huvudresultaten i avhandlingen, så att det finns dock några, men den blir inte central i analysen.
Nej. Mm. Vi kan fortsätta med det, för jag tycker det här är, det har att göra med språk förstås, för att det är texter på finska och på svenska. Och då har jag funderat på det här med hur kan ni veta att det finns viktiga kulturella skillnader mellan finska och svenska i Finland utifrån dagspressmaterialet. Helsingin Sanomat, Kainuun Sanomat å ena sidan och Vasabladet och Huvudstadsbladet. Hur kan man säga någonting om det utifrån det här dagspressmaterialet?
Det finns kulturella skillnader. Det även om vi tänker på finlandssvenska områden i Finland, mellan Österbotten och huvudstadsregionen, så det finns ju, det är klart att det finns kulturella skillnader. Det är då, ska jag säga, någonting som jag inte går djupt in på, för att det är kanske lite med min metod och med det här syftet, så det är ganska svårt att djupt gå in i den här kulturella frågan. Men när jag har sen identifierat olika skillnader, så man kan ju ställa frågan att kan dessa bero på kulturella skillnader, men det är inte så klart att man kan ge svar på frågan som man själv ställer. Men det finns nog, om vi tänker på mediespråket och medierna, till exempel om vi säger, om vi tänker på de här varinyheterna, så i finlandssvenska dagstidningarna, så i början av 2000-talet, så är det mycket mänskliga. Man talar eller skriver om vargar på ett mycket mänskligt sätt, vilket man inte gör så lika klart på finska håll och inte i svenska håll i Sverige heller. Såna här skillnader finns det, men då är det den frågan om man kan säga att det beror på kulturella skillnader. Så man diskuterar det, men det är lite svårt att vara exakt och säga att vi gör det.
Ja, det här leder mig in på nästa fråga här också, en omöjlig fråga. Det verkar liksom mellan raderna som om det är så att läsarna är finska eller finlandssvenska. Men hur kan man avgöra kulturell hemvist för de många finländare som är tvåspråkiga, som ni är och som Kustos är? Är det inte så att det är många som har en kulturell hemvist i både finska och finlandssvenska och kanske i sverigesvenska?
Det stämmer alltså. Det är inte så gränserna är inte klara, och det finns språköar som diskuteras även här i bakgrunddelen. Och som sagt, så tror jag att skillnaden mellan österbottningarna och finlandssvenskar i huvudstadsregionen, som ofta är tvåspråkiga nära Helsingfors, så där kan det finnas större skillnader än mellan finska och finlandssvenska i huvudstadsregionen. Så det stämmer att man kan inte avgöra, eller man kan inte Man kan inte begränsa och säga att här bor en kultur och här bor en annan. Det stämmer.
Nej, jag som språkvetare så tycker jag ju det är viktigt att värna språklig mångfald, så att när jag besöker Finland, hoppas kunna göra det igen, så brukar jag alltid inleda med ett möte på ett hotell eller en butik, så brukar alltid jag ställa frågan: förstår du svenska? Och jag får nästan alltid ett ja, för att människor är ärliga. Och sen brukar jag då kunna använda svenska om det är ett kortare ärende. Annars så har jag förstås inga problem att växla till engelska, eftersom jag tyvärr inte kan om finska. Men när jag var i Vasa på en konferens för ett tiotal år sedan, första gången jag var i Vasa, så ställde jag samma fråga när jag kom till hotellet: förstår ni svenska? Och då möttes jag av ett skratt av mannen som stod i receptionen. Det är klart jag kan svenska, sa han. Och så tyckte han att jag var rolig. Sen så efter en stund så försökte jag fundera på vad det nu är, det, vilket är starkast, finskan eller svenskan. Och jag kunde inte avgöra det. Ibland kan jag då, som jag lyssnar länge, avgöra: okej, det här är en person som har finska som starkare språk, den här personen har svenska som starkare språk. Men egentligen är ju det ointressant. Det viktiga är om man använder sig av båda språken. Då tror jag att man är en del av båda kulturerna. Och jag tror att om man tar Vasa, eftersom Vasabladet finns här, så tror jag att det är inte säkert att språket är den viktigaste variabeln, utan jobbar man i samma bransch, jobbar man som lärare eller apotekare eller polis, så är det det som jag tror är den kanske viktigaste kulturella faktorn.
Det stämmer alltså. Och nu då vi talar om Vasa, så det är faktiskt på det här sättet som ni säger, och man kan ju liksom leva i samma område utan att möta varandra. Man kan göra på det sättet. Jag tror att folk i Österbotten, nu då vi har Vasabladet med här, så man kan handla i en viss butik, man kan jobba på ett visst ställe, man kan, om man kör bil mellan, så möter man egentligen bara de andra svenska eller de andra finska. Det kan bli så här också i Vasatrakten speciellt, men det är en annan fråga, tror jag, men verkligen intressant, ja, hur det kan påverka även mediespråket och medierna, så det är en intressant fråga.
Ja, jag tror vi har fått svar precis. Sen har jag ett citat här som inte är ert fel. Jag tycker bara att detta säger någonting om hur tokigt man ser på språk både i Finland och i Sverige. Jag ska läsa upp det här citatet från sidan 26. Vid årsskiftet 2009-2010 fanns det 5,2 miljoner finländare, av vilka 4,8 miljoner hade finska och 290 000 svenska som modersmål. Invånarantalet i Sverige år 2011 var 9,5 miljoner, av vilka 7,6 beräknades ha svensk bakgrund. Och det här betyder ju då att man i Finland så ska man bestämma sig för om man har finska eller svenska som modersmål. Det finns inte valmöjligheten att säga att man har två stycken språk. Och i Sverige så mäter man inte språkkunskaperna alls. Däremot så säger man att motsatsen till svensk bakgrund är utländsk bakgrund, och det betyder att om en av föräldrarna är född utomlands så har man utländsk bakgrund. Och för att ta ett exempel, en god vän till mig, Pirjo, som inte oväntat med tanke på namnet, kommer från Finland. Hon utvandrade från Finland 1978. Hon räknas ju livet ut som en person med utländsk bakgrund. Hon säger själv till mig att hon känner sig som en utlänning när hon är i Finland, för hon är av förklarliga skäl mycket mer svensk än finsk. Och en märklig blir att hennes barn, födda på 80- och 90-talen, klassificeras på det här sättet. Och denna tokiga syn på språk som finns, tycker jag, både i och tillhörighet som finns både i Finland och Sverige. Den kan inte ni rå för, inte jag heller. Men det jag funderar på, hur kan ni egentligen, är det någon mening med att ta med ett sånt där citat? För att ni kan inte jämföra, att, hur kan man då jämföra statistik och modersmål för Finland som inte tar hänsyn till tvåspråkiga, men statistik om svensk och utländsk bakgrund för Sverige, där det inte finns någon slags information om vilket språk som man anser som sitt modersmål eller som sina modersmål.
Ja, jag förstår det. Det är alltså, jag stämmer att det är inte helt jämförbara. Alltså man kan inte jämföra modersmålet eller bakgrunden på det här sättet. Och det är ju statistik, det var statistik med detta. Och det, även den här frågan med modersmål i Finland, det är ju en statistisk fråga. Jag har själv två döttrar och en av dem är statistiskt finsk och en svensk på grund av att man måste kryssa i någonting. Det är alltså, det är kanske inte här också skulle jag säga att det är någonting som ger oss bakgrundsinformation till men jag medier, jag tycker också att vi kan inte på samma sätt jämföras modersmål och om man är utländsk, har utländsk bakgrund, så det är inte samma sak på det sättet. Det ger kanske lite mer information för analysdelen och för senare frågor eller varför vi har ett visst material här. Men jag har inte i analysen så har inte lutat mig på den här delen så mycket ska jag säga.
Alltså, jag hade nog bara tyckt att det har varit bra att det här citatet är ju utmärkt, för det är den statistik som finns, men alltså en kommentar om att det här visar hur svårt det är att säga någonting om språkets roll, för att i Finland så måste man välja ett språk och i Sverige så finns det ingen statistik alls om språk, inte ens om minoritetsspråk. Och det kunde man ju tänkt sig att man hade fått välja om man hade finska eller samiska eller meänkieli eller jiddisch. Ja, innan vi går vidare kan jag liksom berätta en lite sorglig sak för er i Finland, att numera är finska inte längre det största språket i Sverige vid sidan av svenska, utan det är arabiska. Det har inte fyllts på tillräckligt mycket med finnar, så arabiska är större. Nu tror jag dock finskan har större möjligheter att överleva i Sverige än arabiskan har. Så, ja, det var mycket om det, men jag tycker det väckte mycket tankar detta med materialet och kultur och språk. Om vi då går in på empirikapitlet om, eller det här kapitlet om teori- och metodkapitlet. Jag tycker det är ett bra, intressant kapitel, det är tydligt resonerande, det är komplicerade begrepp som är nödvändiga för avhandlingens analyser av röster och diskurser. Och det heter ju just diskursanalys som teori och metod, för att diskursanalys är någonting som är både en teoretisk utgångspunkt och en metodisk utgångspunkt. Det blir något slags både och. Så jag skulle vilja börja med att fråga varför ni valt diskursanalys som perspektiv?
Det har varit en central fråga länge också för mig under projektet eller arbetet så att säga, men och det blev diskursanalys, det var inte självklart i början. Det tog ganska länge för mig att vara säker om vad som ska vara den teoretiska bakgrunden och diskursanalys hade jag med i början för att jag tänkte att jag måste förstå mig på diskurser och diskursanalyser för att jag kan lämna den analysen bort. Mm. Ja, i början så tänkte jag inte att det ska bli en diskursanalys, utan jag tänkte bara att jag måste förstå mig på diskurser och diskursanalysen för att jag kan utesluta yeah. den teorin och metoder som grundar sig på diskursanalysen. Men så småningom med de här varinyheterna och olika röster som man kan identifieras i nyhetstexterna, så tyckte jag att det är just det som vi eller människorna i varinyheterna talar om, så det är alltså, eller hur de talar, så det är socialt konstruerat, och man kan identifiera olika auktoriteter. Det finns någonting bakom rösterna som gör att de talar om olika saker, även om båda säger att de talar, de vet, som jag har ett exempel någonstans, att jag vet vad jag talar om när jag talar om vargen. Det finns två personer, två politiker, och de talar helt olika. Så småningom så insåg jag att diskurser och diskursanalysen, det är ett sätt att ska jag säga, strukturera verkligheten eller hur vi människorna lever socialt. Det är ett sätt, och det är ett fungerande sätt, och det kan utnyttjas här i min avhandling. Så att, ska jag säga att det blev så småningom, men det var inte självklart.
Okay. Diskurs är ju ett svårfångat begrepp, och ni talar om journalistdiskurs, rovdjursdiskurs och representerade diskurser. Och det gör ni på sidan, vad kan det vara, 72. Oh, just det. Hur kan man hålla isär? Det här är ju inte samma definition på diskurs i de här tre olika fallen. Jag tänkte om ni ville utveckla lite grann hur ni ser på diskurser. Det står ju i avhandlingen under på sidan 72 att det är tre olika typer av diskurs.
Ja, det är alltså, jag inser risken med begreppet diskurs, just som ni säger, det är alltså, jag nämner rovdjursdiskursen, just som ni sa det, journalistdiskursen och sen olika representerade diskurser i förhållande till vargen, och jag inser att det här begreppet diskurs, det har varit ett modebegrepp, kan man säga, och används under senare 10-15 år flitigt av olika forskare, kanske ibland utan att definiera vad man menar med diskurs. Det kan hända att vara också en av orsakerna varför det tog för mig ganska länge att vara övertygad om att jag ska kalla eller bygga min analys på diskursanalys. Men jag ser att alltså, om man definierar det vad man menar, så i en analys som denna, så kan man bra kalla det diskursanalys. Om man beskriver eller berättar vad man menar med rovdjursdiskursen i press eller journalistdiskursen i överlag, då man pratar om ett visst yrke och vissa experter, att det finns vissa, vad man menar då, och sen speciellt i analysen femte kapitel då man då jag diskuterar representerade diskurser i förhållande till vargen. Vad menar jag då? Men jag inser att det finns en risk att man kan, att det blir att man börjar blanda mellan olika definitioner.
Jag tycker att det här är, jag var ju också en av förhandsgranskarna på den preliminära versionen. Jag tycker att det är mycket tydligare nu. Man skulle kunna ha valt den väg som Olle Josefsson, den svenska språkvetaren, skrev en bok som heter Djup för 10-15 år sedan. Och i den boken så säger han att diskurs, det är ett av de ord han tycker minst om i svenska språket. För att det är ett begrepp som kan användas förtryckande, uteslutande. Men också för att det är ett begrepp som det inte finns en tydlig definition på. Men detta med att det inte finns en tydlig definition för ett begrepp, eller att ett begrepp betyder flera saker, det är ju en förenkel väg att säga att jag ska inte använda ordet av det skälet. Jag tycker att det är mycket tydligare nu på sidan 72 om de här tre olika typerna av diskurs än som har varit, än som var i den preliminära versionen. Men jag tycker att det hade varit bra om ni hade klargjort att rovdjursdiskurs, det är ju kanske framförallt då den här tematiska betydelsen, det som handlar om vargen, det som skrivs om vargen, vargdiskursen. Sen den journalistiska diskursen, det är ju en professionell diskurs, det är ett professionellt sätt att skriva och se världen. Och det har också likheter med den ideologiska betydelsen av diskurs när man pratar om en feministisk diskurs, en konservativ diskurs. Och då är man ju inne på någonting som inte har med profession att göra utan har med perspektiv på världen att göra. Men journalister har ju, kan man säga, både ett professionellt perspektiv på världen och ett ideologiskt perspektiv på världen, att vara opartisk och att låta alla komma till tals. Och sen det sista, representerar diskurser, då är det ju diskurser, perspektiv på världen, intressen som journalisterna tillåter komma fram eller som journalisterna plockar med för att få en sammansatt bild av det här större temat, det övergripande temat, det som då kallas varje diskurs. Så att diskurs är ett svårt begrepp här. Den sista frågan här då, ni skriver på sidan 71 att om man kan uttrycka en grunden för diskursanalys är att texten inte neutralt uttrycker den sociala verkligheten utan snarast bildar tolkningar av textens objekt. Och det håller jag förstås med om. Men är det egentligen möjligt att helt neutralt uttrycka en social verklighet?
Att uttrycka en social verklighet neutralt utan att använda begreppet diskurs, menar ni?
Nej, jag tänkte överhuvudtaget detta med att skriva någonting, att säga någonting om en social verklighet utan att vara färgad av olika perspektiv, olika tankar, åsikter, ideologier, kunskaper, erfarenheter?
Ja, alltså det är en svår fråga, men neutralt överhuvudtaget. Alltså, hur kan det vara möjligt att neutralt uttrycka någonting? Är det social verklighet eller något annat? Neutralt uttryck. Finns det sånt? Enligt Bachtin så Bachtin menar att det finns dock neutrala uttryck, men så länge man inte brukar orden eller uttryck, men då man brukar så då är det inte neutrala längre. Så jag vet inte om jag förstår helt. Eller så här fördjup den här frågan, men alltså det här med neutrala uttryck, så det är en komplicerad fråga som vi som jag kunde tänka länge på.
Jag tror att det egentligen är, att det ni menar är att det är journalisternas strävan är att allsidigt spegla olika intressen i den här sociala verkligheten. Det är den goda journalisten, den goda chefredaktören försöker att se till så att man är på nyhetsplats så är man allsidig och man försöker låta olika intressen komma till tals. Sen kan man ju alltid få kritik för urval och utrymme och så vidare, men det är väl någonting sånt som är möjligt att uppnå, men att det skulle vara neutralt, det tror jag är en omöjlig sak faktiskt.
Ja, det är en svår fråga. Alltså, TT-tidningars Telegram, vad heter den? TTs skrivråd i alla fall i Sverige tar initiativ till eller ställning till de här värdeladdade orden att man även om journalisterna vill eller strävar efter att vara allsidiga och neutrala säkert, så kan man bruka sig av ord som reform till exempel, som då är positivt. Om man talar om skattereform så blir det att får man det intrycket att det nu blir någonting bättre, nu förbättrar politikerna någonting, alltså då tar man ställning kanske omedvetet. Så det här med neutrala uttryck, så det är därför så det är ganska det är komplicerat. Finns det överhuvudtaget?
Ja, nej, jag tror att det är väldigt svårt att säga det. Ska vi se här. Emotivt språk, om vi kommer in på det är ju någonting som är viktigt i er avhandling. Och hur definierar ni det? Är det så att ord är antingen positiva eller negativa? Eller vad är ett emotivt språk?
Jo, alltså emotivt språk som jag diskuterar här, så det är någonting som har med värderingar och känslor att göra. Det är antingen värderingar eller värdeladdade och några språkvetare diskuterar känsloladdade ord eller uttryck. Så egentligen emotivt språk de är nog positiva eller negativa på något sätt. De kan vara det i kontexten eller redan av sig. Så har jag det diskuterat här, ja.
Ja, ni har ju synonym med känsloladdat språk också, men om man försöker fundera på vad säger ett adjektiv står för, så tror jag att det hade kanske varit bättre att vara lite försiktig och säga att ibland är det i vissa passager av avhandlingen så är det som att det är ett antingen eller, det blir liksom binärt, det blir plus eller minus. Det är väl snarare så att det kanske på en skala mer eller mindre, och att det finns sammansatta känslor. För så reagerar vi ju som människor. Men samtidigt inser jag att detta med det är också viktigt att tydligt visa när någonting är mer positivt eller mera negativt. Det andra empirikapitlet, nämns det ju både semantisk diskursanalys och legitimeringsanalys. Hur förhåller de sig till varandra? Är de komplementerande analyser eller är det någonting som är en del av ett annat? Är semantisk diskursanalys en delaspekt av legitimeringsanalys eller tvärtom? Eller står de i komplementär förhållande till varandra?
Jo, alltså, jag säger det här med legitimeringsanalys att det är ett sätt att identifiera olika diskursiva representationer. Då man identifierar legitimeringen bakom rösten så kan man identifiera den diskursiva representationen. Och då man ser på olika legitimeringar närmare eller djupare så är det ofta inte alltid man kan inte alltid identifiera, men ofta identifierar man just att det är motiv på något sätt. Alltså det hos olika språkbrukare så konnoterar orden eller uttrycken olika, och det på det sättet som ni påpekade, så kan man säga att vi liksom kompletterar varandra. Men jag ser det här med legitimeringar, att det i min analys så hade varit ett sätt att definiera olika diskursiva representationer, och därpå har jag ofta diskuterat semantiken eller semantiskt de här olika rösterna efter att jag har identifierat dem med hjälp av legitimeringsanalys. Så på det sättet så kompletterar ni varandra i analysen.
Mm. Ja, det är en klok kombination, för att en legitimeringsanalys kan ju göras av personer med olika disciplinär bakgrund. Det är ingen analys som så att säga ägs av språkvetenskap, utan Theofan Löwen är ju språkvetare, men hans modell har ju använts inom olika vetenskapliga ämnen. Så det är ju utmärkt detta med att ni gör legitimeringsanalysen språkvetenskaplig också. Så att, ja, det var mycket frågor, men det är det här som är grunden för det här kapitlet. Analysen av aktörsrösterna, det är kapitel 4. Det här är en noggrann och genomtänkt indelning av 229 nyhetstexter från de tre rikstidningarna. Alltså här blir det så att det här kapitlet tror jag har inte så mycket frågor till, men jag gör nu för åhörarna en slags summering av det för att visa vad det handlar om. Det som är ett intressant resultat, att trots att vargstammen ökar, framförallt i Sverige, ökar den kraftigt under den här tiden, så blir det färre och kortare vargnyhetstexter över tid. Och att det blir kortare nyhetstexter är inte så konstigt, för så sker med nyhetstexter överhuvudtaget. Men att det är färre nyhetstexter om vargar har att göra med att det är inte lika sensationellt, inte lika överraskande längre. De vanligaste nyhetskategorierna här är då vargjakt, forskning, vargen anfaller och human interest. Och här har ni gjort, tycker jag, resonerat klokt och bra om att inte ha allt för många underkategorier. Så human interest är en sån här kategori som samlar olika möjliga mindre kategorier. Det är ett mycket bra val. De fyra vanligaste primära rösterna i materialet. Myndighetsröster, forskare, miljöorganisation och jägare. Sen så gör ni också en speciell analys av rubriker, mitten, början och slutet av de här nyhetstexterna. Och där är det så att de mindre vanliga rösterna, som jordbrukare, renägare och jägare, de har dock en framskjuten position i rubrikerna. Och grunden till det här kapitlet är ju också att ni har använt er av tidigare studier av röster i rovdjurskonflikter och har kunnat utnyttja en del av kategorierna. Men förhållit er självständigt till det och kommit fram till andra kategorier. Så här har jag inga frågor. Det blir mer som ett referat och beröm. Sen gör ni jämförelse mellan de tre rikstidningarna. Och då har jag en fråga här. På sidan 120 skriver ni att finlandssvensk press skulle kunna antas placera sig mellan finsk och svensk press i fördelningen av de olika urskilda rösterna. lite grann. Ja,
ursäkta mig. Ja, alltså det stämmer att det är en antagning och då är det ju det finns några ska jag säga märken som syftar på det. Kanske en sak i bakgrunden är att många av de finlandssvenska dagstidningarna använder sig mer av TT-tidningarnas telegrambyrå i Sverige än till exempel finska dagstidningarna som använder sig av finska notisbyrån. Men alltså så där innehållsmässigt så lutar finlandssvenska dagstidningarna lite mer till Sverige än vad finska dagstidningar gör. Till innehållet, till ämnena och som sagt de här nyhetsbyråerna som producerar en del av innehållet har gjort det och gör det fortfarande. Men jag vet inte om det är en central fråga det här.
Nej, det är inte det. Jag är bara nyfiken.
Men det som antagningen kommer från, ska jag säga.
Så har jag bara en annan fråga här. Alltså att 14% av rösterna i Dagens Nyheter hör till rösten andra medier. Medan andelen bara är 2 respektive 1% för Huvudstadsbladet och Hälsingens Sanomat. Och Matt. Vad kan det tänkas bero på?
Det här är en intressant fråga. Det här, alltså det måste ha att göra med, ska jag säga, journalistiska kulturen i Finland och i Sverige. Jag tycker att den andelen i Finland borde vara större. Det kan ha att göra med att svenska medier ska jag säga, är kanske lite mer ärliga i hur de citerar andra medier och inte skriver nyheter eller innehållet som sin egen. Det kan hända att det finns lite öppnare kultur i Sverige vid den här punkten.
Ja, okej. Okay. Ja, det här leder ju tankarna, tycker jag, osökt till karaktären Arvid Falk i Strindbergs Röda rummet när han jobbar på tidning och får order att klippa ut allt som är intressant som stödjer tidningens politiska linje. Sen så fogar samman det till texter. Vi har kommit en bit på väg, men det är samma. Det är rösten andra medier som det handlar om. Ja, en jämförelse över tid så är det här de viktiga resultaten här, att myndighetsröster ökar över tid, rösten miljöorganisation också. Och sen som ni nämnde i er inledande föreläsning så tillkommer rösten politikerröster. Den finns inte alls 1994, men den tillkommer. Och förklaringen som ni visar tydligt här är att vargen har blivit en politisk fråga. Och så minskar lekmannaröster och jägarröster. Det var ni också inne på, att det kan ha att göra med de minskade redaktionella resurserna som förklaras av en sämre ekonomi, mindre resurser för tidningarna. Och sen någonting om rösterna i rubrikerna och kriterier. Så kan vi se att i Hälsingens Sanomat så är de viktigaste rösterna politiker, miljöorganisation. I Huvudstadsbladet så är det jordbrukare, renägare, polis och lekmannaröst. Och i DN så är det jordbrukare, renägare respektive jägare. Men här nämner ni också, ni nämner de absoluta talen, men det är ju viktigt att inte dra för stora växlar, framförallt på huvudstadsbladet, för att det är väldigt få texter som det handlar om här. I huvudstadsbladet så rör det sig om någon enstaka text bara. Så att i det här fallet kanske det inte ens hade varit, det kanske varit bra att på flera ställen ange även det absoluta talet här. För jag minns rätt så var det så att huvudstadsbladet, rubriken här, så var det så att både jordbrukare och polis hördes i en och samma rubrik. Och då kanske det här sista påståendet här, att olikheterna beror på att journalisterna betonar olika nyhetskriterier. Det är kanske en väl stark slutsats med tanke på att det var så få röster som hördes i rubrikerna. Så, ja, men det här kapitlet har jag då inte mer att säga om. Det är en väldigt bra grund för det följande kapitlet. Och det innehåller då intressanta analyser av diskurser, både semantiska diskursanalyser och legitimeringsanalyser. Och så finns det två fallstudier, en om den olagliga vargjakten i Perho, som ni nämnde här i inledningen, och en om utplantering av vargar i Sverige på 2010-talet. Ska vi se, det här finns ju de av er som avhandlingen till hands, men för de som inte har det så har jag återgett tabell 21 som jag tycker är väldigt tydlig i avhandlingen, som visar på vilken diskurs och hur diskursen har legitimerats. Och de ledfrågor som ni ställer då är för legitimeringen: varför tänker jag på det här sättet om vargen? Varför vill jag uttrycka mig så här om vargen? Alltså hur man rättfärdigar, legitimerar någonting. Och de diskurser som urskiljs, det är då röster som analyseras ur citat. Om vi tar första som exempel, är motståndardiskursen, så handlar det om negativa emotiva uttryck om vargen. Och legitimeringar, kondenserade legitimeringar, är de som står här till höger. Därför att vargen utgör ett hot mot människans hälsa eller förmögenhet. Därför att jag vill att vargstammen ska begränsas. Därför att vargstammen inte är hotad om djuren jagas. Så det här är väldigt klart och tydligt om de här urskilda diskurserna och motiveringarna till hur diskurserna har urskilts och de legitimeringar som motiverar diskurserna. Då ska jag börja med att fråga, journalistdiskurs pratade vi om. Hur skiljer ni på journaliströst och journalistdiskurs?
Ja, alltså journaliströsten diskuterar jag här som en berättarröst ofta. Jag diskuterar begreppet berättarröst även. Och jag måste göra skillnad mellan till exempel det här anförda meningar och de informanternas röst, direkta citat. Och därför så diskuterar jag även journaliströsten och andra röster i texten. Men när jag diskuterar journalistdiskursen, så det är ett större begrepp, det är helheten. Alltså till journalistdiskursen hör även det hur man återger olika informanternas röster i nyhetstexten. Så skulle jag svara på den här frågan. Alltså.
Det är mycket bra svar. Ni använder faktiskt berättarröst som på en del ställen också, som synonym till journaliströst. De semantiska diskursanalyserna har ju att göra med emotivt språk. Och så nämner ni på ett par ställen att ni undersöker koherens och kohesion. Och det har jag inte riktigt grepp om hur ni gör, om ni gör det.
Ja, det stämmer alltså. Det här med semantisk analys och kohesion och koherens, det är mest någonting som man i tidigare definitioner på semantisk diskursanalys av Van de Gick bland annat har betonat det här. Jag ser att jag diskuterar koherens och kohesion när jag diskuterar nyhetstexter som helhet, hur vissa stycken, vissa delar av texten förhåller sig till helheten eller till andra. Men det stämmer att det är inte koherens och kohesion som jag lägger tyngd på i analysen som begrepp. Men det var mer av vad man, hur man definierade, ska jag säga, semantisk diskursanalys tidigare.
Okej, okay, ja. För jag tror att det hade varit tydligare om det inte hade nämnts, för att det skapar förväntningar att det ska komma sådana analyser, vilket det inte gör mycket. I exempel 79 så tolkar ni människors likgiltighet till vargen som en del av den formella diskursen. Och det får jag fundera på, så kan man förstås tolka det hela, men är det en självklar tolkning att om jag är likgiltig till vargen, om jag inte har en stark åsikt om vargen bör skjutas eller om vargen bör fredas, hör jag då till den formella diskursen?
Jo, alltså det finns några sådana här exempel i materialet där man skulle gärna se att det är fråga om motståndarröster, men egentligen så finns det inte direkta tecken på det om vi tänker på den här legitimeringsanalysen. Man är liksom man säger inte till exempel att man vill ha vargen bort härifrån. Man menar inte att man själv ser vargen som hot. Alltså det är helt enkelt med den legitimeringsanalys eller de frågor som jag har ställt här tidigare som vi just gick igenom på sidan 138, så betyder så enligt de här frågorna så är det helt enkelt fråga om mera formellt språk där man undviker att avslöja sina värderingar och känslor kanske. Även om man skulle gärna förvänta sig att de ska ta ställning till, men det gör inte.
Nej, okej. Så har jag en fråga här också om på sidan 140, ett citat. Vid indirekt anföring skriver journalisterna i sin egen framställning om vad de tror att informanterna har sagt, tyckt eller känt. Och så kan det förstås vara. Men jag funderar på att det är inte självklart att när man går från direkt anföring till indirekt anföring att det leder till en tolkning av det refererade, kan göra det. Men om jag tar ett exempel i direkt anföring och så är det direkta anföringen jag är arg. Och sen i den indirekta anföringen han sa att han var arg. Då har ju journalisten inte skrivit någonting vad de tror att man har sagt. Utan det är ju en omvandling av det direkta talet till indirekt tal.
Jo, alltså det. Det stämmer att alltså att man är ju tvungen att göra tolkningar om man skriver, och om journalisterna är ju tvungna att tolka, och det självklart att man gör det. Det här att vi indirekt anförskriver journalisterna sin egen framställning om vad som hänt. Alltså om vi ser på exempel 80 så är det till exempel många olika predikat, många olika verb. Man attackerar som jag tidigare påpekade också. Man varje attackerar anfaller och det är olika predikat, olika verb som kanske konnoterar olika. Så att då skriver journalisten hur de själv ser att det troligen har hänt. Och betonar vissa olika egenskaper, som till exempel att vargar anföll en barnfamilj. Så står det ju, eller i rubriken står det vargar attackerade barnfamilj. Texten visar ju att vargar har attackerat nog, men hunden som de hade med. Det är en nyans här alltså. Man kan ju diskutera om de har anfallit familjen eller deras hund, men alltså såna här frågor menar jag i den här punkten.
Alltså jag hade nog kanske önskat, men det här citatet är ju på ena sidan sant. Men det behöver inte vara på det viset. Det exempel jag sa, jag är arg, han sa att han är arg. Det har ju inte den indirekta anföringen lett till någon typ av tolkning. Så att det är ett slags både och. Och sen så tror jag man bör tänka på också att de citat, de fall av direkt anföring som finns i nyhetstexterna, det kan vara precis ordagrant vad någon sa, men journalister arbetar ju ofta utifrån att kondensera någonting till ett klart och tydligt pratminus som journalister uttrycker det hela. Så att det kan vara ett föregivet äkta citat. Vi kan inte ens vara säkra på att journalisterna har låtit bli att göra någonting med det direkta citatet i ett pratminus. Någonting som är värt att tänka på.
Ja.
Om vi sen går till, det är också här, finns mycket spännande saker här. Ni skriver genre styr journalistdiskursen som genre brukar göra. Och då skulle jag ju vilja haft ett resonemang här hur styr genre diskurser och omvänt. Hur styrs läsare, journalister av genrer och förväntningar på genrer?
Ja, alltså, när jag det här, om vi tänker på nyhetsspråk eller journalisterna och mediespråket, så kanske reportagegenren är kanske ett exempel som man där man har vissa olika mål som man försöker nå med att man väljer sig av reportagegenren. Som att man försöker liksom ta mottagare, beskriva hur det känns på platsen där man skriver reportaget, vad man hör, hur det luktar, är det kallt, är det varmt. Alltså det finns vissa mål man försöker nå när man väljer vissa genrer. Kanske just reportagegenren är ett typiskt exempel av det där. Det där skulle jag säga att alltså, om man väljer en viss genre för att skriva om en nyhetshändelse, så professionella journalister försöker hålla stilen, försöker hålla genren som den är, så att texten blir yrkesmässig och bra. Det som jag hänvisar till här.
Ja. Det här exempel 80 tycker jag är ett väldigt spännande exempel. Och här kommer vi också, får vi också anledning att titta på detta med sekundär röst. Primära röster är det viktigaste, men sekundära röst. Och i exempel 80, så vi kan ju titta på det här, så handlar det om två vargar som anföll en barnfamilj i Roslagen. Layouten blir lite förstörd när jag gjorde om avhandlingen som PDF till Word och sen klistrade in det så här. Det som här, händelsen här är ju att en familj blir angripen av en varg, och sambon sprang från platsen med barnvagnen. Den andra vargen attackerade hunden och drog in hunden i skogen och dödade. Den som berättar det här är ju kvinnans sambo, som berättar det i primär röst 1 och i primär i det första stycket. Det som börjar med det var helt otroligt, och i det andra en liten bit längre ner, du skulle se de avtryck som vargen lämnat efter sig. Och då skriver ni så att här att den sekundära rösten hör till kvinnan vars röst refereras av den direkta rösten, sambon. Och då har jag funderat på hur den sekundära rösten, hade det stått så här, min sambo sa att hon var skräckslagen, min sambo skrek att jag måste rädda våra barn, nu springer jag. Då hade ju den sekundära rösten varit synlig med referatmarkörer. Men jag kan inte se några sådana här, så jag förstår inte riktigt hur den sekundära rösten är synlig här.
Egentligen det som jag måste hålla till hur jag har definierat primärröst och sekundärröst. Som jag definierar det, så är det här sekundära röster alla som primära röster hänvisar till, eller som i några fall så kan man räkna som sekundär röst även sådana röster som, ska jag säga, är egenskaper av person, andra egenskaper av personen. Och jag menar att ifall journalisten intervjuar en politiker som svarar på frågorna som politiker, men vi vet att han är även jordbrukare, så då har jag räknat jordbrukarröster som en sekundär röst, för det är en annan egenskap av informanten som kommer fram, men han har intervjuats i roll eller som politiker. Och det här måste jag göra även på grund av den där tidigare analysen i kapitel 4, för att där jag klassificerade röster, så då måste jag definiera klart vilka som är primära och vilka som är sekundära röster. Och här i det här exemplet så säger jag att den här primära rösten hänvisar till vad en annan har sett, och på det sättet så säger jag det som en primär röst, förlåt mig, sekundär röst.
Ja, nej, men du förstår jag. Sen tycker väl jag, som Niana här, att det blir lite märkligt då när man säger att den sekundära rösten hör till kvinnan vars röst refereras. För att refereras leder för mig tankarna till referatmarkör. Att det ska finnas någon indikation på att här säger, återger sambon någonting om vad den chockade kvinnan sa. Ja. Sen har vi ett annat citat här. Det gäller samma text. Då. Journalisten betonar händelsens nyhetsvärde med egen tolkning. Sambons beskrivning från platsen är dramatisk. Och det kan vi ju gå tillbaka till här. Det var helt otroligt. Den ena vargen gjorde ett utfall mot min sambo. Hon sprang från platsen med barnvagnen. Samtidigt attackerade den andra vargen vår hund, grep tag i honom och drog in honom i skogen, säger kvinnans sambo till DN. Och det som ni skriver här är ju någonting som man kan säga att journalisten gör en egen tolkning, men jag tycker man lika väl kan säga att det här är en sammanfattning av en dramatisk beskrivning av ett dramatiskt händelseförlopp. Jag menar, man skulle kunna säga att det här kan tolkas på två sätt, det här citatet.
Jag förstår alltså, jag medger alltså att situationen har säkert varit dramatisk, det stämmer, men enligt vem, alltså det låter dramatiskt, men som ett som en beskrivning så är det liksom en, jag ser det här som en tolkning av händelserna. Jag skulle säkert tolka det likadant, men då skulle jag vara tvungen att tolka. Göra en tolkning av händelserna. Mm. Men det var verkligen dramatiska.
Och det här är ju det andra citatet här också, som handlar om att journalisten verkar överföra den primära röstens emotiva innehåll i sitt eget uttryck. Journalisten gör det för att nyhetstexten ska väcka intresse och lika mycket för att texten ska stämma med nyhetskriterierna. Och den här tolkningen tycker jag också är möjlig, men här hade jag också velat se det som en annan lika möjlig tolkning, att det som journalisten gjort, det är ett val för att återge sambons beskrivning och använda sig av en målande ögonvittnesskildring. För det är väldigt sällsynt att bli attackerad av vargar. Så det är väl också detta med att kunna föra fram två olika tolkningar som jag är ute efter här också. Det finns utmärkta analyser av legitimering av olika slag och delegitimering. Alltså jag nämner bara några ställen här, 149, 151, det finns på många ställen. Och det tycker jag ni lyckas väldigt bra med. Och det var något som jag tyckte var lite otydligt i slutversionen som jag granskade i somras. Men det är mycket, mycket tydligare nu. Så jag har funderat på det här begreppet mytopoesis. Och det är då ett legitimeringsbegrepp som van Leeuwen använder för större enheter av moraliska berättelser av olika slag. Van Leeuwen ger som exempel varningsberättelser, sedelärande berättelser, myter och sagor. Och jag tycker väl att ni både underanvänder och överanvänder begreppet. På sidan 152 så kopplas då vargen till brödluvan. Och då är det ju någonting man kopplar till en sedelärande berättelse. Det är ju ett fall av mytopoesis där ni inte använder det. Det är den legitimeringskategorin. Och sen omvänt tycker jag att på sidan 154 när ni refererar till historisk information. Jag tror det gällde den här när någon dödades av varg på 1880-talet. Just det, det var 1881 som 22 barn dödades av varg i Åbo och Nystadsfrakten. Det är ju ingen berättelse, utan det är ju en historisk information istället.
Det stämmer, den här punkten. Alltså det är ju ingen berättelse eller historia. Det här varför jag tar även poesis här fram som en i själva verket delegitimeringsstrategi, så betyder att man kan journalister kan ge gamla tidningar eller gamla källor i den stilen att om man får tro gamla tidningar. För mig så, jag tror det är ju en annan fråga om det är mytopoesis, om det är historier eller inte, knappast. Men alltså varför det står mytopoesis här beror på att journalister kan ge den informationen om, som de var, ska jag säga, mera opålitliga källor än vad moderna medierna kan vara. Liksom om man får tro gamla tidningar som journalisten skriver, så då ger han eller hon informationen som om det var åtminstone skifta lite mot poesis.
Ja, okej. Okay. Ja, det är ju ett begrepp som kanske inte är så användbart här, för att det är korta passager det handlar om. Sen har jag ett citat här också som jag har funderat på. Om textens mottagare blir medveten om att det finns olika motsatta diskursiva representationer i texten, kan ämnet, textens objekt, bli negativt laddat. Alltså textens mottagare är väl då kanske läsaren som det är frågan om. Och så kan det förvisso bli. Den här tolkningen är möjlig. Men här tycker jag också att man skulle kunna tolka det på ett omvänt sätt. För att motsatta diskurser i en text gör ju snarare att det är möjligt att skapa en allsidig, flersidig, mångsidig bild av ämnet. Och läsaren kan ta del av olika diskursers perspektiv och dra egna slutsatser. Så att här skulle det ju snarare vara så att man kan få den här allsidiga, det blir inte ett antingen eller. Och just som ni skriver, olika motsatta diskursiva representationer. Tycker jag det blir en stark tolkning att säga det här.
Ja, det stämmer alltså. Det är att journalister strävar efter en allsidig information och bild av omvärlden. Det är någonting jag vet inte om man kunde göra det etiskt bättre, om vi tänker på journalisternas etiska skrivråd. Så det är ju det är ett bra mål. Och det som, varför jag tar upp den här saken här är bara att när mottagare ser att alltid då vi talar om det här djuret eller alltid då man skriver om det här djuret, så finns det rösten som försvarar eller står emot. Mm. Så redan den här kontroversen som finns med i texterna, så kan få den eller kan ge det intrycket till mottagaren att det måste vara någonting i det här djuret som man skriver om, att det måste vara någonting speciellt. Alltså redan det att man ska sprida om djuret så kan ge intrycket av det någonting negativt, för att man måste sprida. Det är alltså det är säkert ett citat som kunde kanske öppnas lite mer.
Ja. Vi ska se här. Jag tror vi hoppar över de där två första. Men det här är ett citat till som jag skulle vilja diskutera. Det är från på sidan 186. Enligt min mening kan en person endast ha en världsbild. Och en person i varje fråga kan representera endast en diskurs. Men skillnaden mellan dessa två nyhetssekter är att den enda som nyheternas mottagare ser är nyhetstexten. Och det här tycker jag är en lite väl skarp formulering. Jag tycker det blir lite förenklat. Om vi funderar på detta med vilka världsbilder som vi har, vilka världsbilder vi kan skaffa oss, så är jag övertygad om att våra världsbilder, de varierar beroende på våra roller i privatlivet, i yrkeslivet. Idag har ju vi två väldigt speciella roller och världsbilder i form av en disputation. Det har vi inte i vanliga fall i yrkeslivet. Föreningsliv, hobbyverksamhet. Och om vi då överför detta till varje diskurs. Om jag har ett tydligt ställningstagande, till exempel att jag är för skyddsjakt på varg, gör det att jag alltid har samma ställningstagande i denna fråga? Har jag alltid samma världsbild? Jag tror att det är viktigt att tänka här på det Bakhtin understryker, att vi formar vår värld genom röster, olika genrer och de olika röster som vi hör. Och det är inte så att allting flyter, men det är inte så att vi alltid har en och samma världsbild.
Det stämmer säkert att man världsbilden kan eller utvecklas hela tiden. Det är, om vi tänker på den diskussion som vi har haft här tidigare om hur kanske hur vår världsbild konstrueras socialt, så betyder ju att den måste ju vara dynam och ändras på något sätt och utvecklas, så det stämmer att alltså, men jag har sett världsbilden här som ett vitt och stort begrepp, säger jag, att alltså att jag här nu, så jag kan inte ha flera världsbilder, utan det är min världsbild. Den kan utvecklas.
Ja, okej. Okay. Ja. Sen har vi ett par citat till innan vi för det här kapitlet. Det är den avslutande delen av femte kapitlet om sekundära röster och utveckling av diskurser. Och där skriver ni att röstanalysen och nyhetstexterna visar hur olika diskurser formas. En primär röst påverkas av sekundära röster som styr personernas tänkesätt. De sekundära rösterna kan höra till auktoriteter som personer litar på. Det är frågan om vem som har makt över andras åsikter. Och det här är ju också ett citat som jag tycker blir lite för enkelt och självklart, för att så enkelt och självklart formas knappast diskurser. Förvisso så är det så att primära röster formas av sekundära röster och att auktoriteter spelar stor roll. Men auktoriteterna är ju av vitt skilda slag. Politiker, forskare, tjänstemän, miljöaktivister, jägare, grannar, goda vänner. Och så finns det också andra sekundära röster än auktoriteter, som ni också framhåller. Så att sekundära röster spelar, jag skriver under på att de spelar roll för den primära röstens ställningstaganden. Men att de bidrar till att forma vårt ställningstagande i ett sammansatt skeende.
Ja, alltså jag förstår det här. Alltså det här exemplet tyckte jag själv var väldigt intressant. Det här, det är två politiker och båda som ni sa just säger att de vet vad de pratar om när de pratar om vargen. Och det här med är kanske en, också det här är kanske en fråga av det här hur man definierar sekundära och primära röster. Jag ser att ena politiken hänvisar till lokalbefolkningen och kontexten visar även att hon litar på lokalbefolkningen. Medan andra politiken när han säger att för några år sedan hade vi det dubbla antalet av dem, det betyder att han litar på forskare. Det är liksom, även han hänvisar inte direkt till forskare, men man, i alla fall så ser man att de har olika de har olika auktoriteter så bakom den information som de säger. Och det här tycker jag att en sån här ett klassiskt exempel av en nyhetstext och mediespråk, hur man kan se att det finns två olika röster som talar om samma sak men som tror på olika informationer, vilket leder till att de liksom talar om någon, båda kan inte veta vad de talar om förrän de talar olika. Ska jag säga på det här sättet?
Ja, nej, för jag tycker att här är det ju så att de vet vad de pratar om. Båda har kunskap, men de har olika kunskap. Och jag tror ju att båda har, jag tror att Majala har de övergripande kunskaper som Salolainen har. Salolainen som har länge varit med i miljöorganisationen eller Världsnaturfonden. Och jag tror också att Salolainen omvänt har kunskaper om vad det innebär att vara renägare. Men de betonar olika kunskaper och de drar olika slutsatser. Men det är klart, så säger vi ju i vardagligt att jag vet vad jag pratar om. Och sen så hänvisar man antingen till forskarkällor eller man hänvisar till det lokala där man vet vad som är konsekvenserna. Ja, då tänkte jag komma fram här till de fem huvudresultaten och summera det hela. Ett resultat är att vargen humaniseras och den skildras mer positivt över tid. Som jag nämnt tidigare här så är rösternas andel både ökar och minskar. Myndighet, miljöorganisation, deras röstandel ökar medan jägare och lekman minskar och politiker tillkommer som röst. En politisering av vargnyheterna sker över tid, både som skildring av politiska debatter och om människors och aktörers olika syn på det hela. Sen så talar ni om medievargen. Det tycker jag är ett utmärkt uttryck. Medievargen är inte samma djur som i naturen. Det vi varit inne här att trots att det är fler vargar så blir det färre och kortare vargnyhetstexter över tid. Och det sista femte huvudresultatet är att vargnyheter följer en viss struktur med berättarröst eller journaliströst, primära röster och sekundära röster. Och ni skriver också här på slutet att en typisk vargnyhet innehåller 1200 tecken och två primära röster som representerar den formella diskursen. De vanliga rösterna är myndighetsrösten och forskarrösten. Och det här tycker jag var intressant på slutet. Kan man säga att den här strukturen och den här omfattningen på nyhetstexter är överförbart till andra nyhetstexter också?
Det är säkert att det liknar andra nyhetstexter på många sätt, eller ska jag säga att den här utvecklingen liknar andra nyhetstexter överlag. Redan det att varje nyheter blir kortare genom, med tiden. Om man jämför med varje nyheter 94 till varje nyheter 2009 till exempel, så är det ju kortare. Men det är ju någonting som har hänt nyheter hela tiden överlag. Så det måste man ta till hänsyn. Det nu talar vi kanske inte bara om varje nyheter, utan en utveckling som har börjat på 60-talet och på 70-talet, i och med att folk har börjat titta på TV, som när det har blivit konkurrens,
ja,
i medierna, så har det alltid blivit kortare. Men som svar, så det blev en lång svar det här, men som svar så säger jag att det har nog att göra med nyheter överlag också. Men det som kanske är speciellt med varje nyheter, så är ofta den här, till exempel den här forskarrösten som kommer i slutet och säger att men så här är det.
Ja, jag tyckte det var väldigt intressant att läsa min avhandling. De av er som har läst avhandlingen ser att jag också är refererad. Och min avhandling handlade också om journalistiska texter, men jag slutade där ni tog vid 94. Det var min sista undersökningsår i min avhandling. Så jag tänkte fråga vad ni har för planer för framtiden. Ska ni fortsätta att undersöka nyhetstexter, eller ska ni undersöka varje från ett annat perspektiv, eller andra material, eller annan metodik, eller samma metodik?
För tillfället så måste jag andas lite, tror jag. Men
inte idag.
men jag ser att till exempel rent med den här metoden, eller ska jag säga att utveckla metoden kanske till en allmängiltig metod, mer allmängiltig metod, så kunde man ju, eller skulle ju vara intressant att se på olika, eller på andra likadana eller kontroversiella ämnen i medierna. Jag tror att det skulle vara en sak, alltså med samma metod, eller med att utveckla lite metoden, så skulle man kanske finna intressanta forskningsobjekt och kanske intressanta resultat som ja, så skulle jag säga.
Ja. Nej, jag säger det för att som ni har förstått, så tycker jag att det här är en väl genomförd avhandling. Det är utmärkta röstanalyser och legitimeringsanalyser och semantiska analyser. Jag tror att vi inom humaniora lite för ofta gör det misstaget att vi tänker att nu när jag gör nästa undersökning så ska jag använda mig av en helt annan metodik. Och det finns många ämnen där man antingen med självklarhet använder sig av samma metodik, till exempel cancerforskning, så fortsätter man att bit för bit ta sig fram mot att förbättra bättre lösningar för att skydda oss mot cancer. Men det finns också andra ämnen där man ser det som att har man en väl fungerande metodik, så ska man använda sig av den på ett nytt område, så går det snabbare att göra detta. Jag tänkte också, innan jag går över till min summering, komma med ett förslag till, inte ny forskning, men en annan typ av djurstudier. För jag förstår att ni har ett intresse för djurstudier. Och det här är helt ovetenskapliga djurstudier som jag och min familj gjorde för någon vecka sedan. De här djurstudierna kan bara genomföras på exakt det här sättet i Sverige. Ni måste vänta till den 1 november, oberoende av coronasituationen. Och tidpunkten har alltså ingenting alls att göra med corona, utan, och den är inte förhandlingsbar, för det här är djuren som bestämmer den här tidpunkten. När jag och min familj gjorde de här djurstudierna för en vecka sedan så hörde vi inga vargröster, vi såg inga vargar, vi hörde inga björnar, vi träffade inga vargar. Vi begav oss till Måkläppens naturreservat som ligger i Falsterbo i södra Skåne, där landet tar slut. Och den 31 januari, det var den sista möjligheten att bege sig in i naturreservatet ända ut på den yttersta sandreveln, där vi på ett fantastiskt sätt såg gråsälar och knubbsälar på stranden och i havet. Så det kan jag varmt rekommendera om ni har tålamod och väntar till 1 november. Mellan 1 november och 31 januari så kan man beskåda de här sälarna. Så, det är ett tips på andra typer av djurstudier som är forskning. Är det någonting som ni vill tillägga som jag har glömt eller någonting vi ska backa bakåt till?
Egentligen inte. Nej, jag vill tacka er. Alltså det har varit en lång diskussion och vissa saker som vi har gått igenom, som till exempel olika definitioner på diskurser, så jag har sett att det har varit väldigt nyttiga för mig, och de här funderingarna på hur olika röster och deras diskursiva representation kan tolkas eller kan ses, alltså att det är inte exakta sätt att gå. Så jag ser att det här var väldigt, väldigt nyttigt för mig.
Jag säger detsamma. Jag tycker det har varit nyttigt och intressant att läsa avhandlingar. Det har varit en intressant diskussion som vi har haft där, tycker jag. Då ska jag ta den här tredje delen, att summera avhandlingens styrkor och svagheter. Och det kommer att vara blandat här med styrkor och svagheter. Som jag sagt, jag tycker att det är ett väldigt tydligt syfte, tydliga forskningsfrågor. Det är en styrka i avhandlingen. Det syns tydligt hur de då kopplas till analyserna. Det är ett genomtänkt materialurval från finsk, finlandssvensk och svensk riks- och regionalpress med 5-årsintervall. Det är alldeles utmärkt, och det framgår hur ni har tänkt kring materialet. Som vi har varit inne på så tycker jag att resonemangen om kulturella skillnader generellt och kulturella skillnader specifikt baserade på språk är svagt underbyggda. Det hade jag nog tyckt kanske varit bäst att utelämna de resonemangen, för att de förvirrar mer än de tillför. Och jag har också varit inne på de här utgångspunkterna, statistik över uppgivet modersmål i Finland och svensk eller utländsk bakgrund i Sverige. Det är inte, som jag sagt, så är det ingens fel att statistiken ser ut som den gör. Men de fungerade, tycker jag, inte, varken i sig och absolut inte som jämförelse. Och det här hade också varit bättre att utelämna, för jag tror inte det går att resonera sig ur det här, de här konstiga statistiska uppgifterna. Ni beskriver de olika betydelserna vid diskurs på sidan 73. Men det kunde ha använts tydligare i analyserna. Läsaren är inte alltid riktigt klar över i vilken betydelse diskurs. Kapitel 4, det är som jag nämnt noggrann genomgående indelning av röster och även nyhetskategorier. Ni baserar röstindelningen på tidigare röstanalyser av rovdjursdiskurs och pressdiskurs, ser till och utveckla indelningen för era syften, och ser också till att undvika en alltför detaljerad indelning. Och det här blir en ett utmärkt kapitel, en stabil grund att stå på för de fortsatta analyserna i kapitel 5. För i kapitel 4 så har ni ju gjort hälften av det hälften av materialet som finns här. Det här citatet har vi varit inne på. Olikheterna mellan dagstidningarna och rikstidningarna beror på att journalisterna betonar olika nyhetskriterier. Och här gällde det då rubrikerna i nyhetstexterna. Och det här är ett exempel på att ni ibland gör väl starka och kategoriska påståenden. För det här blir ett väl starkt påstående att man bör snarare betona att olika nyhetskriterier ses som en av flera möjliga förklaringar till skillnaderna mellan dagstidningarnas rubriker och röstförekomster. Jag har också lyft upp några citat där ni drar slutsatser som är fullt rimliga, men där en annan slutsats hade varit lika möjlig. Så att jag saknar ibland detta med att visa att det här är en möjlig slutsats, men en annan slutsats hade varit någonting annat. De röster som i kapitel 4, de använder ni på ett utmärkt sätt i diskursanalyserna. Vi diskuterade om de sekundära rösterna och hur de identifieras framgår inte alltid. Och jag hade föredragit en mer språkligt stringent definition av sekundära röster. Att man hade urskilt sekundära röster när det funnits någon typ av referatmarkör som har signalerat att den primära rösten refererar en sekundär röst. Kapitel 5 så gör ni en semantisk analys byggd på analyser av emotivt språk och konnotationer. Jag har varit inne på att jag tycker att det inte alltid övertygar när slutsatserna blir att det emotiva är binärt. Att vargen tolkas som positiv eller negativ. I en del fall så är det tydligt att det är så, men jag hade önskat mig kanske en mera graduell syn på detta med det känsloladdade emotiva språket. Vi har pratat om koherens och kohesion. Det är någonting som är lite oklart om och hur det används. Det hade varit enklast om det hade utelämnats. Det behövs inte. Förhållandet mellan semantisk diskursanalys och legitimeringsanalys, det har vi diskuterat. Det hade jag väl önskat mig också en lite tydligare skrivning kring det här, hur det fungerar. På sidan 91 så omnämns delanalys 2 som semantisk diskursanalys. Men i figur 4 på sidan 94 så är frågorna för delanalysen: vilken legitimering har analysen? Vilken diskurs representerar rösten? Och här är det som om, utifrån den figuren, så är det som om bara en legitimeringsanalys görs om man tittar på den här figuren. Så det hade kunnat vara tydligare, det här och det förhållandet. Vi har pratat om det här med socialkonstruktivistiska perspektivet och konstruktioner av social verklighet. Jag ser det som att det blir väl ensidigt ibland att det är journalisterna och den journalistpraktiken som skapar den sociala verkligheten. Det menar jag, vi i våra diskussioner pratade om att den är ganska sammansatt, den sociala verkligheten, och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tycker jag det är viktigt att också betona att språket spelar en viktig roll i att konstruera verkligheten, liksom olika sociala aktörer, deras texter och handlingar. Och förändringar i den journalistiska praktiken är väl så stora som i den sociala verkligheten för läsarna av dagstidningarnas texter. Avhandlingen är väl grundad i samhällsvetenskaplig forskning om rovdjur och rovdjurskonflikter. Men jag hade önskat mig lite mer av anknytning till andra språkvetenskapliga och journalistikvetenskapliga undersökningar av hur konflikter behandlas i medierna. Och sen den sista bilden här då, så är legitimeringsanalyserna överlag väl genomförda med utgångspunkt i Van Leeuwen och med anknytning till två centrala avhandlingar i svensk språkvetenskap, Anna Gustafsson och Gustav Westberg, som har använt sig av Van Leeuwens analysramverk för att göra legitimeringsanalyser. Och det fungerar alldeles utmärkt. Jag skulle vilja säga att i avslutningen skriver ni att avhandlingen står på två ben. Jag tycker att ni gott kunde säga att den står på tre stabila ben, för att den är också litteraturvetenskaplig, för att den använder berättarbegrepp från narratologi. Jag har nämnt detta med det tydliga syftet och de tydliga forskningsfrågorna. Jag vill framhålla här att det är någonting som i sig är en styrka, men sen är det också frågan om hur man använder sig av syftet och forskningsfrågorna. Och det gör ni på ett utmärkt sätt, att ni besvarar dem väl i de två empirikapitlen. Och röstanalyserna och legitimeringsanalyserna fungerar överlag väl. Och jag kommer därför att rekommendera att avhandlingen godkänns och kommer om en stund i ett annat Zoom-rum fortsätta diskussionerna med de övriga ledamöterna i betygsnämnden, professor Åsa Palviainen och professor Esa Lehtinen. Då tackar jag för en gång för förtroendet att få ha agerat som opponent på denna avhandling.
Ja, tack. Jag vill tacka opponent Ram för värdefulla kommentarer. Och nu så jag uppmanar den av de närvarande som för egen del har något att anmärka mot min avhandling att hostas anhålla om orden.
Och vi ska vänta en stund ifall det är någon som vill ringa. Disputationen är härmed avslutad.
Välkomna alla på kaffe i sal 203 här i närheten. Tervetuloa kahville kaikki naapurisaliin 203. Tai kaikki, ketkä olette paikalla.